Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag försöker ju som tumregel att man ska inte göra sig lustig på någon annans bekostnad, men Fredrik, kan du inte förklara, du hade en sladd som du inte fick in, vilket gjorde att vi hade lite problem med tekniken. Kan du
ja, men alltså ja, det såg så lätt ut, du visade ju mig på plats i Umeå, det som är problemet med er som kan sånt där, det är att ni förklarar ju som rövhattar rent ut sagt. Så det ser så förbannat enkelt ut. Du hade två sladdar som gick in i mikrofonen. Jag hade bara en sladd, men så hittade jag en till sladd i den där kartongen med den här fina mikrofonen. Men den hade ju inte samma hål, men jag tänkte det var runt hål i mikrofonen och det var platt på den sladden. Men hur som helst så var det ju visst högtalarsladd eller hörlurarsladdarna som skulle in där, eller sladden. Men skit i det här nu, det funkar ju. Jag är bra på annat i livet.
Ja, det är en inblick i vilka utmaningar vi står inför med den här podden. Att vi har inte hörlursladden instoppade. Det är där det tar stopp. Det är där det kan ryka det här
helt enkelt. Ja, ja. Förutom
Fredrik, när vi spelar in det här så nu är det torsdag och man vaknar ju morse med, det kändes ju som någon form av halleluja känsla i kroppen. Restriktionerna tas bort. Ja. Fy fan vad skönt det är. Alltså.
Jag tyckte det kändes, jag följde Magan Anderssons presskonferens på morgonen. Jag tyckte nästan att det kändes så här lite surrealistiskt på något sätt.
Ja, men ska vi dra bandet för att liksom, covid nådde inte fram till Oxberg i tid. Nu är det slut. Vi drar bandet.
Ja, men det är en bra beskrivning. Det. Men det som har hänt för mig tycker jag att jag vet inte om man är lam svensk så där som bara har accepterat. Men jag tycker att det har varit fromt att ändå tro på dem som kan någonting och lyssnat på dem och sådär. Och man har accepterat läget. Det är väl en fin egenskap i sig. Men det har gjort att man har trott någonstans, har jag sagt, men så här kommer det se ut nu. Det här är liksom det nya normala.
Ja, men nu jag förstår du vad det här betyder för hockeyföreningen. Man ser ju bara det är glädjeuttrycken som har varit på Twitter idag. Alla klubbar bara välkomna tillbaka. Och vi har ju förmånen, Fredrik, nästa onsdag, första matchen, då sänder vi Björklöven AIK. Till och med verkar det som att de kanske har svetsat ihop den där mediekuben till dess. Så att det jag tror, det är bara hoppas på att det är lapp på luckan då liksom. Och då...
Ja, man vill ju att folk ska kompensera den här tiden som har varit, för att det är vi som står där vi står, jag kan bara ana, vi längtar ju, tänk då alla supportrar, de här som verkligen drivs av att vara på plats i hallar och arenor och rinkar och stå där och känna gemenskap och känslorna som kommer vid vinst, frustration, vid förlust, vi behöver det här allihopa.
Ja, jag kopplar det lite grann till att hoppet är det värsta som finns när man får hopp för någonting. Om någonting är kört, liksom, där är det kört. Men då fick vi upp hoppet i höstas. Liksom, att vi, vi fick ha fulla salonger när det gick. Det var ju såklart inte fullt jämnt, men det var ändå mer än vad vi hade förväntat oss under fjolåret när det var fullständig katastrof. Och så sen då tas det bort igen. Och jag kände att det, ja, men lite mixade känns. Först och främst var det här att fy fan vad less man är på det här. Ursäkta det svär. Men dessutom så kände jag ändå på något sätt här i januari att ja, men vi får rida ut den här stormen, för allting i världen pekar ju på att det här kommer att vara en jättespike av smitta. Sen kommer vi att komma ut. Jag har ju varit inställd hela tiden på att slutspelet, då kommer vi ha publik. Det, jag har liksom inte någon form av KBT-terapi liksom, att Lars, tänk på positivt, positivt, positivt. I slutspelet är vi där, då är vi glada igen.
Ja.
Då blir vi bara nästan igen.
Ja, och det är bra att du har haft de vibbarna. Jag har ju varit lite mer så här oroad att vi kanske inte skulle få det så bra som vi har haft det förut. Sen undrar jag om inte det tar ett litet tag kanske att akklimatisera sig till det här nya också. Att det finns de som kan ha vant sig vid ett annat sätt att leva på, man andra rutiner och sådär. Men jag tror ju att över tid så kommer folk att förstå att man ska tillbaks på plats.
Ja, det tror jag också. Vi är jävligt glada att det är igång i alla fall. Och Fredrik, du fick ju resa hem igår. Du var uppe i Övik och käka lite mat. Det är också en resa man kan göra i hockeyvärlden när man jobbar på tv. Nej, och sen så fick ju du åka hem och se hockey på tv. Men den stora bomben igår, som är ju det vi måste inleda det här med, det är ju det som hände. När vi satt oss, jag, Tobbe Karlsson, vår producent David och Harald Lyckner i bilen i Umeå för att rulla till Övik, så kom ju nyheten att Marcus Modigs är inte längre en del av Modo Hockey. Och det var ju knappt intagbart just när man fick höra det. Alltså det är ju en kille som har gjort mest poäng av alla spelare i hela ligan i 5-5. Och som har gjort 18 mål. Inte ett enda powerplay med håll för vissa. Och kanske dalar lite grann på slutet. Men det var ju en bomb av dess like.
Ja, och jag kan förstå att reaktionerna blir så. Jag tycker också att det är liksom lite anmärkningsvärt såklart. Men jag tänker också så här att vi har haft de här diskussionerna förut när vi pratade bland annat om Bänker. Eller vi pratade om Emil Berglund. Att det som man ibland utifrån kan se som en given relation eller ett förhållande som ser liksom optimalt ut, en spelare i en trupp, behöver inte alltid vara så. Jag säger inte det här för att på något sätt underminera Marcus Modigs, men det är inte alltid det stämmet man kan tro. Det kan handla om att man inte riktigt får rollen man vill ha. Man kanske inte har en personkemi mellan ledning och spelare. Jag tror att det kan ligga någonting i att man kanske kom till en punkt där han inte blev bekväm och därmed blir det ett bekymmer också i laget. Han fick locktoner så att säga från SHL. Hans fantasi börjar peka i en annan riktning än att representera mod. Och föds de tvivlen, då tror jag faktiskt att du behöver avsluta även de som synbart vackra relationerna behöver avslutas. Så det tror jag är vad som har hänt där.
Ja, och det krävs helt enkelt två för att dansa. Och jag tror ju att det här, jag förstår verkligen Modo-fansen, att det är ju fel tillfälle. Liksom. De går, Modo och hela Örnsköldsvik har äntligen fått upp lite förhoppningar. De har en av lagets viktigaste spelare på isen, pratar jag bara nu. Så blir det såklart kännbart. En kille som har gjort 18 mål ändå och varit tungan på vågen i väldigt många matcher och skjutit väldigt mycket poäng till Modo. Det är klart att det blir kännbart. Och framförallt tajmingen tror jag är det som verkligen stör. Att det är 2 veckor innan deadline kommer och det är snart ett slutspel. De har äntligen fått lite harmoni i Örnsköldsvik och så kommer först då Mikael Ågård, OS, 8-9 matcher kan vara borta. Och sen kommer det här. Och det är klart att det är ju inget att sticka under stolen med. Modo, ska de ha någon chans i det här slutspelet, måste de ersätta Marcus Modigs. Sebastian Olsson är en fantastisk hockeyspelare, Oscar Pettersson också. Men de är ingen som ska spela i första kedjan med duon där som gör det så otroligt bra. Jag menar, Vigneault behöver ju, och Riley Woods behöver ju någon att dansa med.
Ja, men du är ju helt rätt på det. Jag behöver inte liksom krafsa mer på känslorna som jag gissar finns hos de som är runt Modo. Men jag försökte med det och förklara vad som kan ha skett. Jag tycker också att Modigs på ett sätt har kanske överträffat. Han har gjort verkligt personbästa. Och det har varit en tillgång i Modo naturligtvis. Den enda ljusglimten när man nu har det faktum att han har lämnat, det är att det öppnar upp både positionen och sannolikt också lite kronor för att faktiskt fylla på. Men då kommer ju naturligtvis frågan, vem ska man ta? Vad finns det ledigt?
Ja, men då är ju turen att man lyssnar på Ringside Podcast. För Fredrik, är det något jag har gjort sen det här kom så har jag ju värvt. Jag bara, och Fredrik, jag tror att jag har hittat lösningen. Jag har fem val, eller jag har fem alternativ som skulle vilja presentera. Oj, här då i podden.
Spännande.
Som du får möta lite grann då. Ja, vem ska fylla Marcus Modigs plats i Modo? Så intressant. Jag har faktiskt fem stycken, ja men fem är rätt bra namn då, får man få vara lite självgod sådär. Ja, fem intressanta namn i alla fall, så jag vill lyfta oss. Och sen
Europa-scouten Lars Lindberg där igår.
Ja, det ska väl fasen i mig slå fast att är det mycket jag kan så är det inte att vara sportchef. Men det är ju faktiskt så att hockey består ju om att man ska spekulera också. Och därför så tänker jag att jag slänger upp de här namnen och så sen då får du bemöta dem lite grann.
Intressant.
Det första som jag sticker ut med då, den lösningen som jag tror är dessutom gångbar. Jag tror att det här är en möjlig lösning om det skulle vara så någonting som Modo önskar. Jag tycker att Modo ska ringa till Tony Sabel och till Norrköping och till Vita Hästen och säga att Richard Marenis, som ni har köpt från Kiruna, som säkerligen inte sitter på någon monsterlön efter att ha kommit från Division 1 och överträffat dikten. Köp loss Richard Marenis.
Ja, varför inte? Jag är den första att hålla med om att Marenis har gjort det över all förväntan. Jag tycker att han har varit oerhört bra sett till det faktum att han faktiskt kommer ifrån Hockeyettan. Vi pratade om honom, var det första podden, det om vi hade förutfattade meningar huruvida livet i Kiruna påverkar.
Vi var inne på gruvtruckar och allting.
Ja, men jag tycker att han har presterat väl. Det var väl igår han gjorde en ett fantastiskt mål mot HV också. Så att han har marknadsfört sig själv på absolut bästa sätt. Sen är ju det frågeställningen, varför skulle Hästen släppa honom nu?
Ja, men om de då klarar sig, jag menar, Vita Hästen har ju den självbilden också, att de ser ju över den här slutspelsserierna som kommer. Visst, de kan absolut dra in pengar i en åttondelsfinal om de får spela det, men Vita Hästen kommer inte gå upp till SHL den här säsongen, det kan vi ju alla vara helt överens om. Och klarar de att säkra kontraktet så de om två veckor känner att när det här repet dras, att vi är säkra, då kan de ju göra sig en ganska bra slant på att sälja honom också, med tanke på att han sitter i ett väldigt gott förhandlingsläge. Jag tror Marenis är ju inte den så klag om han får, ja men säg att han får 100 000 extra för resten av säsongen.
Nej men där, du har en poäng där, och vi har ju sett att det är möjligt är så att man faktiskt, vi pratar ju trader eller byta mellan lagen, att öppnar sig de möjligheterna så, och Hästen är på säker mark, men just nu så är det ju ett ganska traumatiskt läge i den delen av tabellen. Så att de
brasklappen är ju att de måste vara säkra för att det ska gå. Jag måste bara förklara också, visste du om hur Marenis kom till Vita Hästen? Det nystade lite grann i det där, för jag tänkte det var intressant. Det var ju faktiskt så att Nybro i Hockeyettan hade möjligheten, de var sugna på att ta honom. Men med tanke på att han inte hade någon out för att gå dit, så fick egentligen Vita Hästen och honom som jag förstod det, på väg till en bortaresa, så ringde agenten och sa det att ja, men vi har en spelare uppe i Kiruna, är ni sugna på honom? Och det har ju slagit ganska väl ut.
Oj, ja du ser, det går att hamna i Norrköping på olika sätt.
Ja, det var mitt första namn. Marenis är mitt första lösning. Nästa lösning då? Jag har fem stycken, så vi drar dem ganska snabbt. Nästa är ju det, då tycker jag att man går på det som man känner väl till. En kille som ju lämnade, men vi har pratat i podden, och jag menar, någonting hockey är att man kan lämna för att se sig om i hockeyvärlden, få en utveckling på andra ställen och komma tillbaka.
Patrik Karlqvist.
I Mora så... Nej, det där hyfsad bomb det var det. Patrik Karlqvist, gå tillbaka till Modo. Karla ska hem. Då får ni Emil Forsberg och Peter Forsberg slanta upp mer än de där 21 och 22 000 som de swishar för att få hem Karlqvist i förra kampanjen. Då får de nog bli 200 000 var. Jag
ska inte avbryta det.
Nej, det är ingen fara. Men vi vänder oss till Mora. Mora tror jag inte heller ser att de har möjligheten att nå SHL den här säsongen. Jag fattar att de inte vill mot fansen sälja bort alla sina chanser. Och nu kommer jag säkert bli jagad på gatorna i Mora efter jag säger det här. Men SHL-spel för Mora den här säsongen är ju helt uteslutet. Det finns ju inte en chans i världshistorien. Våga vara så hård att säga. Jag ber om ursäkt till alla Mora-supportrar, men det kommer ju inte att ske. Därför. Man har inte hittat någon lekkompis med Lukas Wernbloom än. Varför inte Modo? köper loss Lukas Wernbloom.
Jag tror att det är ett mindre troligt alternativ i mina ögon. Wernbloom är för viktig för Mora och jag tänker att Mora har en annan dröm än vad den du försökte släcka med pulver och skum här alldeles nyss. Någonstans så, och jag tror att Mora har en situation med det som har hänt med Daniel Ljunggren då, som det vart ju liksom omtalat när han vart utlånad till Leksand några matcher. Nu lånar man in Isak Rosén, som jag tycker är mycket spännande att se om han hamnar i Mora. Så att, men för all del, jag låter dig prata vidare, Lars.
Ja, jag ser ju, det här är ju hypotetiska skeenden, men jag vill i alla fall att man ska få tankarna i huvudet. Nästa också en sån här, så nu ska jag till Jönköping ikväll när det här släpps, så det, nu ska jag bli jagad i Jönköping också, så jag lovade att berätta att vi ska bo på hotell. Nästan. Men det här är ju hypotetiskt, vad för fasen, vi måste ju kunna gissa lite grann i hockey-Sverige. Alexander Bergström, före detta HV-spelare, före detta Karlskrona-spelare, sitter i Tyskland nu som jag har förstått det. Finns ju möjlighet att kunna få loss honom från Tyskland. Det verkar ju inte vara helt omöjligt. Det är ju säkerligen någonting som HV71 i så fall jagar också. Men snacka om en knäpp på näsan i den striden. Om än jag förstår att HV såklart väldigt gärna hade tagit in honom för sluttampen.
Ja, men jag tror att det spåret du är inne på nu, det vill säga bra svenska hockeyspelare som befinner sig i utlandet, där kasten är mycket snabbare mellan att nu är det frid och fröjd vi presterar till att någon ägare kommer in och säger att det är slut på pengar eller man missar ett playoff eller någonting, så kan man faktiskt vara fri och gå. Men jag tror att om jag ska då vara liksom djävulens advokat i de här diskussionerna, så finns det lag för högre upp i hierarkin än Modo som också vill bredda. Och, men det är klart att skulle Bergström ish den typen så att säga känna att jag vill ha en stor roll, jag vill vara med om någonting, jag tror på det här, lönen är bra, då är Modo ett fint alternativ.
Ja, men jag ska gissa att det finns säkert 5 SHL-klubbar och även HV71 som ska vara med i den budgivningen. Men jag går vidare med mina 2 nästa namn, och det är 2 stycken Västervik-spelare som ju har visat via Miles Powell att man kan tänka sig att hova in lite pengar för att göra försäljningar så här slutet på säsongen. Och jag tänker på Skyler McKenzie och Brett Sapinski är ju spelare som jag hade kollat på ganska noga om jag hade varit Modo.
Det hade jag också gjort. Jag är övertygad om att de är bevakade av inte bara Modo utan även andra klubbar. Jag tycker att där ska vi också credda Georgsson och Gudmundsson som har varit med om och faktiskt plockat in bra spelare som jag tycker tillför och som är i topp i prestation i sitt Västervik. Men allt det här förhåller ju sig till att man som lag ska... Nu har ju Västervik redan gjort det med Mr. Powell. Så att de har ju visat att man kan tänka på ett annat sätt. Men då ska du upp med degen på bordet.
Och gjort det tidigare säsongen också. Det är inte första gången som det går i Västervik att man säljer spelare den här tiden på året. Visste du om att, vet du vem Miles Powells agent var? Det är ju Andreas Johansson, alltså AJ, du vet han som AJ, var i HV och i Modo.
Jaha, coach som jag, ja, men han och jag har tränat Toronto ihop. Jag ska snabbt förklara varför.
Va?
Men det är så här att när vi gick i det som heter elittränarutbildningen, då fick man ett låtsaslag och träna. Och då var det, han var fystränare, jag var headcoach, Peter Nordström assisterande och Urban Lahti från Asplöven, en gammal vapendragare till Per Kente. Vi drev Toronto, så att i fablernas värld så har jag varit kollega med Andreas.
Kontrasten låter det som.
Ja, lite hyfsat i de personligheterna, men det var en fin stund tillsammans.
Andreas Johansson. Ja, han hade ju hett om öronen när han var nere i där kvalspelet mot Leksand. Han var nere i Leksand och höll på att swisha honom hela natten. Och fick massa...
Ja, men du hade väl någon tur där, va?
Ja, herregud. Ja, det där var ju en märklig historia. Ja, alltså, det var ju så här. Jag gjorde en intervju med Andreas Johansson när Modo började ligga på kvalspel. Och under tiden de låg där så ältade jag på liksom. Men Andreas, hur ska ni klara det här? Vad ska ni göra för att undvika negativt kval? För Modo hade ju aldrig åkt ur SHL då. Och det är klart att det där började ju röra sig. Och han började väl känna sig lite pressad. Jag var ju, gick ju på honom ganska hårt med att liksom, Andreas, hur ska ni lösa det här? Jag menar, nu ligger ni på negativt kvalplats. Nu blir det kvalspel för att hålla sig kvar i SHL. Och han tyckte väl att jag tjatade så mycket där, så att han slängde in där. Ja, men om vi inte klarar oss, då får du 10 000 spänn av mig. Och jag tänkte ju direkt bara, det här kommer ju någon att göra någonting av. Så jag stängde av telefonen när jag for därifrån arenan. Andreas menar ingenting mer med det. Han var ju bara less på min fråga helt enkelt. Och så sen då började jag ringa i telefonen, Aftonbladet, Expressen och även mina kollegor på TV4 då ringde och sa liksom, vi måste göra något på det här. Det här är ju, Andreas har ju gått i spinn. Du vet hur det är inte jätteofta som det händer något spektakulärt sådär i intervjusituation. Så det blev ju världens drag på det där. Sen var jag uppe i Skellefteå och jobbade bakom kameran på en slutspelsmatch mellan Skellefteå. Jag minns inte om det var Skellefteå mot Växjö eller Skellefteå Frölunda. Och då började jag ju ringa igen i telefonen, för då hade ju Modo just åkt ur samtidigt som den matchen spelades. Jag var mitt uppe i att jobba. Och det som hör till den här historien var ju det att mina kollegor, liksom de som kör kameror och jobbar, ja men de som jobbar med produktionen, de var ju helt förtvivlade, för att de blev ju av, när Modo åkte ur så innebar det att det blev ett Norrlandslag mindre, och för deras skull så innebar ju det att de blev av med liksom 25% av deras omsättning på året. Det var ju, ja men som att du tar din lön och så släng bort 25%, ni kommer inte få det jobbet. Så de var ju helt förtvivlade, och vissa i princip grät ju av det, att de blev av med jobb och pengar. Samtidigt så började telefonen ringa för mig från kvällstidningar och så vidare, och jag menar, jag kunde inte sitta då och göra en lustig grej av det där, så jag valde att skita i det där så länge som det bara gick, av respekt mot mina kollegor för hur ledsna och besvikna de var, inte för att de höll på Modo utan för att de blev av med, de visste i princip inte hur de skulle livnära sig. Men sen gick det ju någon vecka efter det där, och då tänkte jag, men jag ringde till han som var presschef i Modo, och så sa jag till det, kan du ge mig Andreas Johanssons nummer? Och så ringde jag och sa det, men om du ger pengarna till mig så skickar de tillbaka till Modos ungdomssatsning, och då blir det ju liksom på något ett värdigt slut på det här, och så får vi finito. Sen ringde jag till Adam Johansson som nu är på Expressen, som då var reporter för Allehanda, och så sa jag det att, ja men så här, det här kommer jag att svara, och så kommer jag inte att svara någon annan, då får de ta dina svar om det här, och så får det liksom sättas punkt på det här, för att det var ju ingen som ville att det skulle bli en grej. Men Andreas Johansson fick ju, när de åkte ur, han har ju swishningar som kom en krona till honom hela natten liksom, där det var det ena trakasseringen efter den andra.
Oj, oj.
Men det var ju bra att det blev ett hyfsat värdigt slut på historien.
Ja, det får man säga. Sen ska man ju, en slutsats är ju som tränare. Jag tror också genom åren sagt sådär att, ja, förlorar vi så ska jag cykla till Blomstermåla naken. Så man ska akta sig för att slå vad, kort och gott.
Men skitsamma, nu ska vi prata om det som är den andra heta potatisen. Det är ju Södertälje och Pelle Hånbergs mardrömsstart. Alltså först 0-3 mot Tingsryd i förrgår, i onsdags, som ju dessutom blev att de kom till kapp till 4-4, och sen vinner Tingsryd under ordinarie tid. Och nu är det 6 poäng mellan dem, och vilket gör att Södertälje är kvar på negativt kval och får ju en sån, inte bara det att de får en första smäll att det är 0-3, de kommer tillbaka, hoppet tänds och så släcks det igen.
Ja, det är ju en vansinnigt tuff start naturligtvis. Jag har själv aldrig tagit över ett lag under säsong, men jag har fantiserat om det, hur man skulle agera och hur man skulle vara. Och jag har alltid liksom sett framför mig att skulle man få kliva in och man fick vinna, så den här mirakulösa känslan som växer så starkt. Jag satt ju på ett flyg först och sen på ett tåg hemåt under matchen här, så jag försökte se lite på iPaden och på telefon på matcherna, och för övrigt måste SJ skaffa bättre paraboler eller vad nu, hur nu wifi kommer.
Det är helt otroligt 2022 att alltså man kan ha wifi överallt men inte på tåg.
Nej, men så det hackade lite, men jag var tvungen att slå över. Jag kollade på Modo och Karlskoga mestadels, men sen när jag såg liksom siffrorna där, så jag såg lite grann på den, och jag slogs av hur bra Tingsryd gasade inledningsvis och sen till och från liksom vad som hände med den matchen. Men det är som det du beskriver, man får 3-0 tidigt mot sig. Man kommer tillbaks, man får ett 4-3 mål, man kommer tillbaks till 4-4. Och sen med mindre än en minut släpper man en brutal situation egentligen som man då vinner matchen på för Tingsryds del. Ytterligare en käftsmäll för Södertälje. Tufft, tufft, tufft.
Vad tänker du om det där? Jag menar, nu kommer ju det oundvikliga här att de bytte tränare i Södertälje till slut, och Pelle Hånberg, det kallades ju ut direkt då, de här, ja men ska man kalla det typ Remember the Titans-talen som kom från Pelle Hånberg, som har kallats ut i media, som ju andra fans gjorde sig lustiga på. Jag har ingen ambition att göra mig lustig på det, men de försökte ju verkligen bygga någon ny form av energi i Södertälje i alla fall.
Ja, jag tror tyvärr inte att det är så enkelt så att det ska liksom vara fina ord för Södertäljes del, utan jag tycker vi har pratat om Södertälje, vi har sett dem på nära håll. De behöver skaffa sig en identitet spelmässigt, ett spel som är mer anpassat utifrån sin material. Jag är övertygad om att Pelle Holmberg och Björn Lidström, som hans kollega heter. Jag mötte ju de här i Schweiz under mina 2 år där när de jobbade för Klåten och jag var då i Olten. Så vi har haft våra tuffa drabbningar där. Men de har passionen och kliver in i det här med öppet sinne, tror jag, och kommer ju jobba kopiöst hårt för att få ordning på SSK naturligtvis. Men att få den här starten, för dem är det ju en förlust. För Södertälje är det ytterligare en förlust. Så att jag tror att de sitter lite på olika känslomässiga nivåer. Men det här är ju ett drama som nu går in i slutakten. Så är det. Och man kan tycka att det är ändå ett x antal matcher kvar. Vad har vi spelat? Det är lite halvt.
Det är 15 kvar.
Ja, och det kommer ju vara så att alla ser över sina prestationer nu när det verkligen gäller. Så att det är inte bara så att Södertälje kommer jobba för att lyftas, utan alla de här lagen inblandade där nere kommer ju verkligen slåss med näbbar och klor. Så att jag tror att SSK kommer få det bekymmersamt, men jag tror definitivt att de har en möjlighet att faktiskt klara sig. Jag ska säga så här, jag ska vara försiktig med slutsatser, för vi kommer att se lite förändringar. Det är jag helt övertygad om i många av lagen. Man får in någon spelare, man tar bort någon, man gör skiften och så vidare. Men jag tycker att Tingsryd har för mig en uppåtgående trend. Jag tror att de är mer vana på gott och ont naturligtvis att vara inblandade i det här. Jag tycker att Bogren leder med lugn och så. Vita Hästen tycker jag har gjort det överraskande bra. 0-4 igår, som ändå går upp och är med och nosar på poäng mot HV. Det är Almtuna för tillfället, det lag som jag skulle säga att Södertälje liksom ska passera. Nu är de ju närmast varandra i tabellen också, så att det är ett enkelt sätt att resonera. Men jag tycker att Almtuna har än inte signaliserat till mig att det här löser vi.
Nej, och jag tror också att jag tror att Vita Hästen är för bra för att blandas in i det där. Jag är ganska säker på att Vita Hästen kommer att ta en slutspelsplats när vi summerar det här. Det är min magkänsla just nu i alla fall. Vad tänker du nu då? Jag menar, nu om 5 dagar, då har vi ju fulla läktare igen. Jag är helt övertygad om att Björklöven och HV är de som tjänar mest på att de är tillbaka, som du är inne på. Men det kommer bli en helt annan idrott igen. Det blir ju hockey som det ska vara, och men vi har fått några ljusglimtar under stunder. Första perioden mellan HV och Modo uppe i Örnsköldsvik var riktigt bra. Hela Karlskoga mot Modo i fredags, även första perioden nu i förrgår var ju riktigt bra. Så det finns ju ljusglimtar. Minns du för övrigt när vi stod i Karlskoga så sa jag ju den tesen om att Olle Liss skulle gå till, att han skulle gå till Karlskoga. Sen avslutade ju det resonemanget med att det kommer ju såklart aldrig att hända. Det var en i Björklöven som upplyste mig om att det hade tagit hus i helvete. Fansen hade ju ringt in till kansliet och blivit vansinniga på att de skulle sälja Olle till Karlskoga. Det hade ju tagit hus i helvete.
Ja, det är bättre att de ringer dit och skäller än att de ringer till oss.
Ja, det är sant. Jag började tänka så här, shit, jag bor ju i Umeå. Jag kanske måste flytta här, från Björklöven fans kommer jaga mig i stan snart.
Ja, man
och har jag berättat rör upp känslan. TV-bussen börjar brinna.
Ja, men det var i Luleå, va?
Ja, exakt. Jag poddlyssnar inte. Ska jag dra den story?
Ja, det tycker jag. Det är
ja, men i TV funkar det så att vi sitter ju inne i arenan och kommenterar tillsammans med massa kameramän och så vidare. Men utanför arenan så står ju en, ja, det sägs ju buss, men det är ju egentligen en långtradare med släp och mycket teknik där det finns kameror och det finns, det finns ju hur mycket utrustning som helst, men det är ju mixerbord och ja, det sitter massa människor där, bildproducenter, grafiker, personer som kör reprismaskinerna. Och där inne så styrs ju allting. Allting styrs, liksom alla regler, alla ljudsignaler som ska gå upp dras upp där, alla bilder, alla kameravinklar som ska bytas trycks där, alla repriser spelas ut därifrån och all grafik läggs därifrån. Och mitt under en match mellan Luleå, jag minns inte hur det var uppe i Luleå i alla fall, så får jag bara höra av bildproducenter, de pratar ju våra öron hela tiden att ja, men nästa gör vi den reprisen, då visar vi det här målet, eller nästa lägger vi den grafiken och pratar om det här eller bilder på det här, att ja, vi bygger ju liksom ett samarbete där vi pratar med dem via knappar och sånt som inte går ut i TV. Och jag får bara höra mitt under matchen och skriker bildproducenten i mina öron, alla ut ur bussen nu, det brinner! Och jag sitter ju där inne i arenan liksom. Jag kan ju inte göra något, matchen pågår. Och börjar ju tänka så här, men vad fan händer? Det brinner i tv-bussen. Vad händer nu? Man har ju en miljard frågor. Jag ropar, hallå, hallå, hallå.
Oh,
namnge bildproducenten. Men jag bara, ursäkta, ursäkta. Inte ett ljud liksom tillbaka. Så vi står där, jag börjar kolla på mina, de här som kör kameran som står just bredvid mig. Och båda kollar på mig som frågetecken. Liksom. Ska vi springa ut också och släcka i bussen? Vad ska vi göra? Men jag fortsätter att kommentera. Och då ska vi se, det blir ett mål då? Då är det liksom, då är det ingen där som trycker ut målet, utan då kan ju inte vi visa några repriser på målet. Det finns inga repriser, det finns ingenting förutom det som ligger ute just nu, nämligen den här huvudkameran. Och det går ju några minuter och min puls blir högre, 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 och till slut man börjar svettas ganska ordentligt. Man tänker att shit, blir det mål här nu? Det kommer bli ett jävla liv alltså. Och efter ett tag så, ja men spelet fortgår, till slut så försöker man hålla fokus på matchen. Och till slut så hör jag bara inifrån den här bussen och ropar bildproducenten till mig. Ah, det är lugnt. Det är släckt. Ska vi bara fortsätta som vanligt. På vägen ut då, efter när man har släckt ner sändningen, så är jag på väg ut i bussen för att ta reda på vad som har hänt. Då möter jag en journalist på en kvällstidning då. Som frågar bara, du fan, jag hörde var någon brand i eran buss. Jag bara, nej, nej, nej. Det var ju någon som hade, det var ju någon som hade startat motorvärmaren till bilen. Ja, det var ju en fullskalig brand, men det var ju inte så att det slog lågor, så det gick ju lösa till slut. Men det kan ske saker bakom kameran som, där det brinner ganska ordentligt, som inte går ut också.
Men jag tror jag har sagt en gång förut, jag som är ny där, jag är så djupt fascinerad av hur man producerar tv, hur man gör, hur många människor som är inblandade och liksom hur high-tech det är. Och det är värt att påpeka att det skulle väl vara en fullständig katastrof, bortsett från det faktum att folk kan skada sig också naturligtvis, men liksom, det måste ju vara några kronor som rullar runt i det där. Det är ju fantastiskt.
Jaha, Harald, du är med här.
Ja, tydligen är jag det.
Hur gick det här till?
Ja, det kan man undra, men
försvarstal eller?
Ja, precis. Jag måste ju skydda mig själv mot alla påhopp som var tidigare i podden.
Vi tänkte att vi skulle prata lite grann om Thomas Pannonen till att börja med tanke på att han har ju förlängt sitt avtal med Västerås ytterligare säsonger. Och passande bra är ju när två stycken tränare är här, så Harald, du får börja då om Thomas Pannonen. Vad tänker du om det? Att han väljer att stanna med, trots att han ändå säkerligen har haft fina erbjudanden.
Nej, men jag tycker det är klokt av Thomas där. Han är en klok kille. Han vet att det är en lång resa han har framför sig. Han känner sig kanske inte riktigt mogen att vara head i SHL. Och det vet jag inte om han har fått erbjudande om. Det går ju däremot rykten, mycket rykten i Karlstad just nu. Och eftersom Thomas Mittell tror de ska bli tränare i Färjestad, har anknytning till Västerås och Pannonen, så trodde väl många där att han skulle ta med Thomas Pannonen dit kanske. Men det kan man ju slå hål på nu då, eftersom man har förlängt. Och Zetterberg tycker jag är en klok general manager också, som ser potentialen i Thomas. Och de har ju något spännande på gång, så att jag tycker han gör helt rätt.
Jag tycker också det. Jag hade ett bra snack med Thomas när vi gjorde någon match där nyligen, där jag tyckte han resonerade kring prövningarna som det faktiskt är att träna Västerås. Västerås är ju ett av de allsvenska lag som har kanske mest tyckare och tänkare runt sig. Och nu när man spänner musklerna lite grann så blir ju han också ifrågasatt. Och att gå igenom det är de, liksom, de här tuffa dagarna. Att vara tränare är ju inte att ha tre år med framgång i ett juniorlag och sen tycker att du är klar, utan det är ju snarare där när det går åt skogen som du blir prövad. Så att jag klassar ju honom som fortsatt grön, och det tyckte jag att han gjorde också när vi snackade.
Han är väl ganska grön. Alltså, jag menar, han tog över i division 1 och har ju egentligen, det har ju gått väldigt snabbt. Och helt friktionsfritt har det inte varit. Men i fjol var han ju ganska rejält ifrågasatt av fansen, som jag förstod det.
Det var det första året där i Hockeyallsvenskan som det var klang och jubel, och de gjorde dundersuccé när de blev trea till slut.
Ja,
sen har det varit lite motgångar och inte gått på räls allting. Och det är då man prövar som tränare. Nu har de gjort en storsatsning, och man kan likna det med som Per Jons gjorde en IKEA-möbel här, att det blir bra när det blir färdigt, men en jävla massa skruv att skruva innan det funkar. Och de hade ju en trög start i år, men har ju fått ordning på det nu, så att ja, det ska bli spännande att se.
Det enda liksom frågetecknet jag kan ha där, det är ju, han har bara varit i Västerås som klubb i juniorverksamheten nu som A-lagstränare, och med det kommer både för- och nackdelar. Du blir sällan profet i din egen hemstad. Och det faktum att när du kommer ur en klubb där du har spelat och där du tillhör, så har du en del knappar att trycka på, en del kontakter att rycka i när det blåser lite snålt. Befinner man sig i en annan stad, i en annan klubb där man inte liksom har något kapital att ta av, så tror jag att man tvingas jobba ännu mer, ännu hårdare, vrida och vända på sig själv. Så att det skulle vara möjligtvis det som jag sätter som ett frågetecken i hans karriär, att han skulle behöva liksom komma ut, komma iväg, stå på egna ben, om jag uttrycker mig på det sättet. Men som svar på din fråga, jag ser inte något alternativ som skulle vara bättre för Västerås. Backa upp Thomas och hans kollegor.
Vad jag tänker också lite grann med Västerås är ju det här att det känns som att nålsögat för SHL. Nu vet vi att det är ett lag som går upp de kommande åren här tills man ändrar serieupplägget, vilket jag inte tror efter förra säsongen man är speciellt intresserad av att göra. Men det är ett Modo som storsatsar, ett Björklöven som bygger med Per Kente för lång tid framöver. Det är ett Oskarshamn i SHL som ju många trodde skulle falla ur, som ju har, nu ska de bygga en ny arena och de har ju sannoliken fått sprutt på det där och etablera sig i SHL. Medan Djurgården kanske då är på väg neråt. Jag menar, HV71 satsar uppåt, Västerås satsar uppåt, Karlskoga säger att de ska upp, Henrik Björklund sa ju det i en intervju med dig, Harald. Jag menar, det här nollsögat, nu börjar det börjar bli väldigt trångt och väldigt många lag som satsar hårt på det här nu. Jag menar, satsar man ju gjort alla dagar, men det känns som att nu är det verkligen, det är fem klubbar i alla fall som verkligen går all in på det här.
Ja, nu är det ju lite skillnad för att vi vet att ett lag kommer att gå upp. Tidigare var man tvungen att sluta ett SHL-lag på den resan, och hade du otur så var det fel SHL-lag du fick möta. Nu är det ju precis som ett slutspel om SM-guldet faktiskt. Och då gäller ju precis samma sak där, att när du går in i det här slutspelet så gäller det att ha en ganska bred trupp. Det gäller att ha en formtoppad trupp. Det gäller att ha en väldigt het målvakt. För det såg vi i fjol när vi startade upp det här, att inget är givet. Det var jämna matcher hela vägen. Vi spelade Game 7, match 7 i många omgångar där, och sensationerna låg liksom på lut. Så att HV som är stor favorit kommer inte ha en enkel resa, utan det kommer verkligen att bli ett intressant och väldigt, väldigt spännande race.
Ja, för i fjol såg vi nästan det, att både Marmelind gjorde ju tillsammans med Michael Kaplan, Anderberg och några till i Västervik. Det är riktigt tufft för Timrå, och sen visade det sig ganska tydligt att Björklöven hade en för dålig målvakt i fjol för att hota Timrå.
Ja, snacka om Karlskoga. De var ju stolpskott nästan till en förlängning i den sjunde avgörande matchen.
Och då hade de första målvakten skadad hela slutspelet.
Ja, så att man måste ha lite flyt också när man kommer till det viktiga slutspelet. Att vara frontoppad, som jag sa, och ha alla spelare tillgängliga, då är chansen större.
Det är ju därför vi har honom här, klok som en uggla. Nej, men du träffar helt rätt. Det är så många faktorer som det är lätt att liksom inte se, utan man tittar på truppen, på något spännande namn. Men det är så många faktorer för att du liksom ska ta det där klivet. Det blir ju på ett sätt svårare och svårare.
Det jag tänker så här, om man kollar på i fjol, vi backar lite till det, för Karlskoga hade ju, jag menar, kolla på den skadesidan de har i slutspelet. Johan Larsson var till och från, Willem Westlund var borta, Filip Ros var borta, de hade Team Juel var borta, Mikael Dagen Eriksson var borta, och de hade ju skador på, ja men en ganska viktig kedja, och ja men en femma får man nästan säga. Och det kan ju vara skillnaden, för det är ju en lite av en tanke som HV71 säkert, deras fans tänker nu, ja men skada på fel person här. Ja, men låt säga att Emil André skulle gå sönder. Jag menar, det skulle ju vara fullständig katastrof för dem. Nu, det var ju samma sak man diskuterade med Timrå i fjol. Visst, jättebra lag, men går Jonathan Dahlén sönder, då blir det där kämpigt alltså.
Ja, och det går ju inte att bärga sig mot allt kan ju hända. Vi såg ju faktiskt i finalspelet där när den här hemska pandemin härjade och Björklöven absolut inte kunde spela det spel man ville spela mot Timrå på grund av att man hade lite spelare borta och några var väldigt tagna av att ha haft corona. Så att man kan aldrig se in i framtiden, men det är ju en formel. Jag har ju varit med vid några tillfällen, till exempel 2007 när vi vann med Modo, hur allting liksom bara flyter på. Finns det en formel för det, så skulle man som tränare få doktorshatt alltså, men det blir bara så emellanåt att allting stämmer. En målvakt som står på huvudet, du har spelare som hittar sin roll och verkligen utför det till 100%. Du har kärnspelare, nyckelspelare som verkligen är i bra form, powerplay funkar och så vidare. Och det går inte att liksom träna sig till det, utan det blir bara så ibland.
Och det är det här som gör idrott så förbannat charmigt på något sätt, för att man inte riktigt vet de här sakerna som kommer att ramla in framöver. Sen tänker jag så här också, att det som skulle kunna vara alternativet, säkert någon tänker då när vi pratar skador, du nämner Karlskoga, Lars, vi pratar om Modo när Harald var med och vann där. Men alternativet är ju inte att signa upp så du har 15 backar och 30 forwards, för då skapar du ju ett missnöje. Alltså du kan stretcha en bänk, en trupp lite grann, du kan plocka in någon för mycket, men då ska du vara extremt noga med att de liksom accepterar att jag knackar på dörren, kanske unga killar som ser chansen. Men att i HVs kläder nu, som har resurser vad vi förstår, skulle liksom köpa 5 spelare som skulle vara nöjd med situationen och inte spela, så det håller inte. Det är tur. Jag brukar säga att jag inte tror på tur och otur, men det är tillfälligheter åtminstone som måste falla på plats.
Ja, bra scouting.
Ja, definitivt.
Det är jätteviktigt, för om vi tar det här FIRO-metoden, alltså man är i en kontrollfas när man ska hitta sina roller.
Vad är FIRO-metoden?
Ja, det är alltså en tillhörarfas, en kontrollfas och en samhörighetsfas. Alltså, samhörighetsfasen, då ska
det är gamla tränarutbildningar. Jag tror att det står för grekiska. Fundamental börjar, F-et står för det. Ja, det är ett engelskt begrepp.
Det är faktiskt amerikanska armén som har fått fram det här.
Själv gått igenom
det här. Det är så intressant, för det fungerar i alla sammanhang, om det är bostadsrättsförening eller på jobb eller inom idrotten. Du bestämmer dig att du vill vara med, tillhöra fasen. Du får reda på lite regler och vad som gäller och man är nyfiken. Kontrollfasen så sätter man sina roller, och alla vill ju ha powerplay-rollen, alla vill ha första center, bla bla bla. Och när du kommer in i samhällsfasen, då ska liksom allting kitta ihop. Du som tränare behöver nästan inte berätta vem som ska in i powerplay eller boxplay, utan det har man kommit fram till. Men så fort du får in en ny spelare, då är du tillbaka i kontrollfasen, och den kan gå på väldigt kort tid och det kan gå väldigt lång tid innan, för alla andras roller blir fel. Jag har ett jättebra exempel på, jag tror det var 2002 när Tre Kronor spelade VM, kom till en semifinal. Världens bästa då forward och världens bästa back kommer in i gruppen. Niklas Lidström, Peter Forsberg. Vilket innebär att alla...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Andras roller blir annorlunda. Och jag är inte säker på att man spelar bättre hockey i den semifinalen än man förlorar. Hade de kommit in från början, toppen. Men här var det liksom omkastningar i hela laget. Och då är plötsligt i en vinna-försvinna-match så får man inte utmaxa laget. Mm. Och jag har varit med om många som har gjort fel också när man tar inte in Leksand, som du känner till väldigt bra. Tatt in väldigt många spelare precis på deadline och så säger, nu kommer vi att gå upp. Nej, de har inte hittat rätt i gruppen. Nej. Medan med lite sämre spelare så kan man tajta ihop det där, för alla gör sin roll till 100% och då blir det ett bra resultat.
Alltså du kan ju inte sätta dig med Södertälje och Djurgården och säga att nu har vi det här laget i oktober, vi är klappusla, vi nöjer oss. Men om du tar ett bra lag, jag var ju i Örnsköldsvik igår och gjorde ett reportage för C-more.
Du var åt mat åt, och...
Ja, mycket trevligt, det är den bästa delen i mitt nya liv. Men då, där...
Du var ute och också gick med, eller en hund var ute och gick med dig som jag förstått.
Det kan bli bra tv.
Vad hände det där? Du är inte så hundvan, vi kommer tillbaka till originalet.
Nej, men Sylvander hade ju en Atlas och Erik Ginesjö Karlsson en Zorro som var högintresserad. Det började först med att jag skulle liksom knacka på och komma in där och jag visste ju vilket hus han bodde, så jag knackar på och jag hörde en hund som gaffla och jag kliver innanför dörren och jag säger hej. Då är jag inne hos grannen till Sylvander som inte var någon hockeyspel. Han ser ut som en hockeyspel, så jag var på väg in där. Jag tyckte det kändes lite obekvämt, så jag fick gå ut igen och gå in i rätt dörr. Och sen fick jag ju umgås med de där hundarna, så jag och Oskar Pettersson fick skulle ut och gå med de här två hundarna. De skulle ju vara så fina och lugna. Men det var ju alltså, vi snurra in varandra i koppel och jag fick åka skidor på skorna. Det vart humor av det hundvaktandet.
Jag får det roliga bilder att se.
Men min poäng med det här, vi lämnar hundarna en stund, var att jag träffade på lite modoiter sådär vid luncha och jag gick en promenad som frågade, vad ska Modo värva? En väldigt vanlig fråga jag fått. Vad ska Modo plocka in nu? För nu har man väl fått smak på toppen och man vill... Jag pratar support här nu, tycker jag. Så nu har vi chansen att gå upp. Och jag svarar, och jag menar det, jag är inte säker på att Modo ska värva någonting. Det är kanske den bästa värvningen är inte någon. För att Modo upplever jag är ett bra exempel sett utifrån på där en grupp har satt sig, rollerna är fördelade och bra prestationer kommer.
Ja, väldigt harmonisk grupp också. De verkar trivas med varandra, de verkar kul tillsammans. Och då gäller det verkligen att vara oerhört noggrann om du ska in med någon som passar in i gruppen, annars kan det bli pannkaka av alltihopa.
Ja. För det, jag skulle bara tillägga en till sak. Det som sker ibland när det kommer in en spelare som man kanske inte tänker på, det är dels ruskar de om som Harald inne på liksom hela fundamentet, gruppen, det som är satt. Men sen funkar det också så här att de här spelarna i alla lag har ju sina relationer med andra spelare. Så om vi tar in någon som plötsligt ska ta Lars plats, och då är Lars och Harald polare, för det får vi säga, att även om det inte låter så alla gånger. Så har Harald sympatier för Lars, tycker det där är lite obekvämt, era respektive kanske umgås. Man glömmer att det är ett socialt spel också som pågår som blir väldigt rubbat, och det hör jag signaler från vissa lag att det blir de här grupperingarna för att vi reser på golfresor ihop, eller vi brukar vara utomlands, vi är i fjällen, våra fruar är systrar. Lät fel.
Nej, det kanske.
Jag fick då tänka hur det går till, men så, det är rimligt. Ja. Ni förstår vad jag menar.
Ja. Nej, men, och det där blir såklart en gruppdynamik. Och du sa ju det, Harald, att nu ser man att Modo har kul tillsammans. I fjol, så menar vi har ju pratat om det några gånger även också i podden, men att i fjol, det såg inte ut som att Modo hade roligt i fjol i alla fall. Det kan vi då konstatera.
Nej, det ser man ju på blotta ögat när vi kommer så nära som vi gör under sändningarna och mellan matcher och allting, så får man en blick på hur lagen mår, och det var ansträngt, och det är klart med den här placeringen och det spelet man presterade i fjol så var det inte speciellt kul, och det tycker jag var smart av Kalin, för det var det första han sa, måste få in glädje i den här gruppen om de ska fungera. Det hade ju han också sett som motståndarcoach då. Och det finns ju flera exempel. Karlskoga har ju alltid varit ett lag som har oerhört kul tillsammans och gör personbästa hela tiden, ligger på sitt max. Så du måste må bra för att kunna prestera. Det är ganska enkelt.
Vi har ju pratat mycket om hur Karlskoga gör. De har ju egentligen, jag ska inte säga att det är en inkilning, men ett välkomnande när man kommer till Karlskoga, där man verkligen satt den här Karlskoga-andan. Där ju Mikael Dagen Eriksson, det är väl han som är navet i det, att han bjuder hem nya spelare helt enkelt, på en middag.
Ja, en till mig närstående som var kopplad till Karlskoga berättade för mig att innan det blev officiellt, men när han var klar för Karlskoga, så ringer Daggen upp honom och säger, du, välkommen till Karlskoga. Så här går det till nu, på ett ungefär berättar jag nu. Att när du kommer och hälsa på här nu första gången, eller när du dyker upp här, så tar vi en middag ihop. Du är välkommen hem till mig, och så tror jag att det var någon mer spelare som var på plats. Man tog ett snack och man åt gott och skrattade och hade trevligt. Och så försökte man liksom berätta, så här är det att vara hos oss. Så här lever vi, så här tänker vi. Också kravbilden de hade i samband med träningar. Fys, sitta på cykeln. Alltså det är ingen som viker sig, för du vet att du har ögonen på dig. Det är inte Helmersson och Johan där som är liksom de som är kontrollanter, utan du checkas av dina lagkamrater, inte på ett dumt sätt men på ett utvecklande sätt.
Det brukar du prata om, Harald, att det är viktigt att gruppen driver sig själv.
Ja, det är inte tränaren som var på alltihopa, du måste ha en kärna som driver gruppen. Och där i Karlskoga, jag också pratat med många där som säger liksom att de ser det som att laget blir bättre när det kommer in en ny spelare. Det är inte att de tar min plats, utan de ser att
det är lätt att säga dock.
Ja, men då får de bevisa det också. De får sina chanser, de ställs krav på dem och så vidare. Lever de inte upp till det, då kliver de fram med de här som har varit där länge. Men ser de att laget kommer att bli bättre, typ när Axel Bergqvist kom dit, typ när Linus Karlsson kom dit och så vidare, då tycker de det är jätteroligt att de lyckas. Och det ser man ju också hur otroligt många SHL-spelare BIK Karlskoga har producerat genom åren. För de flesta blir bättre när de kommer dit. Och det är ett bra betyg till föreningens sätt att jobba.
Och det jag ska addera på Karlskoga som jag fascineras av, det är att det är över så lång tid. Och det är inte så att det är en eller två tränare som har format det och sen försvinner det för att man liksom tappar. Utan det där sitter i, vi kan liksom backa Sam Hallam, Leffe Strömberg, Arvidsson. Det är många tränare som har varit där.
Absolut, Lenne Eriksson och Termell.
Absolut, och det ändå så fortsätter gruppen att leva så. Det där måste ju vara att det förs från spelare till spelare. Det enda som jag kan fundera över om jag blir lite...
Vad händer när dagen slutar?
Ja, för att alltså, det är också en generation av människor. Vi pratar de här 30-plus-gubbarna i många lag som kanske har i sin tur fått det av någon. Alltså, vi kan backa ända tillbaka till... Men när du spelar Harald, jag har ju fått berättelser. Min far är 10 år äldre än dig, men liksom... Det berättelse från hur det var på den tiden, hur man ställde krav, hur man absolut inte accepterade och tolererade att någon fuska eller genade eller inte gjorde sitt bästa för laget. Då vart du direkt tilltryckt av gruppen. Idag upplever jag att man har förväntningar också på att det är tränarna som ska stå liksom och med pekfingret och pekpinnen hela tiden. Det finns inte en tränare som orkar med det.
Vi ska också säga i just Karlskoga har ju som exempel, jag och Harald var ju, jag var när jag hälsade på Hotell Lyckner Plaza i Karlstad, och bodde hemma hos Harald. Jag kan säga bättre frukost än i Karlstad. Ja, där.
Det är ju en dröm.
Ja, det var fint.
Och då, en liten rättelse bara, Hammarö.
Ja. Hammarö, ja. Men det.
Sveriges, vad var det trevligaste kommun? Lugnaste? Du
Karlstads Beverly Hills.
Nej, men du hade någon rubrik. Var det, ja, tryggaste? Va?
Ja, det var väldigt svårt att göra inbrott och sånt där ute, finns bara 2 tillfartsvägar, så att bara stänga av
de vet vart helikoptern ska hovra. Nej, men då var vi och spelade en golftävling i Karlskoga, och då stötte jag på en hockeyspelare där som sa det att det var ju just på försäsongen där, och då var det en hockeyspelare som var där ute på golfklubben som sa det att men vi måste börja spela matcher. Vi har sagt det till Carl Helmersson och till Johan Sjog nu att vi måste börja spela matcher, för vi kommer att slå ihjäl varandra annars. Det är sånt krig på träningen att vi slår ihjäl varandra om vi inte får spela match snart.
Ja, men det är, och det där tror jag inte heller alltid folk utanför idrotten förstår. Jag vet att det har blivit rubriker när man har, det finns tränare som har sagt när det är någon fight på en träning att det är bra, vi vill se sånt där. Det låter ju, jag menar, tar du 2 i personalen på ICA eller 2 i kassan på banken som skulle börja slåss, det skulle ju liksom vara häpnadsväckande. Men man får tänka på att det här är adrenalin, det är fysiskt en del av hockeyn att vara liksom i ansikte på varandra, även på träning. Så att det är klart att det kan röra upp känslor, men jag vill tro att Karlskoga är ett av de lag som är bäst på och har varit historiskt på att föda den där moralen. Så här tränar man, här ligger ribban, och det där följer med år efter år.
Vi vänder tillbaka till huvudfrågan. Det var det, är Thomas Pannanen bra att han stannar i Västerås? Och efter några sidospår så kan vi konstatera att ja, det är han, att Västerås bygger någonting spännande över tid.
Ja, numera byter man så mycket spelare så att förr blev man ju trött på tränarna efter 2-3 år. Nu är det en rullians på spelare som är betydligt större, så nu kan ju tränarna vara kvar mycket, mycket längre. Och det ser man på Roger Rundberg, man ser på Sam Hallan som har varit väldigt länge, man ser på Bulan där uppe i Luleå. Det är inga problem, utan man håller över längre tid, och då blir kontinuiteten tränaren istället för väldigt många spelare.
Jag såg också en punkt som vi ska ta upp i den här podden med tanke på att vi har 2 skickliga tränare i rummet och en kille som är glad att vinka på från er på sidan. Och då tänkte jag höra så här, vilka är de bästa tränarna i hockeyallsvenskan? Alltså det måste ju vara svårt att sätta det med tanke på att det styrs så mycket om vad man har för förutsättningar och så. Men vilka har ni imponerats av deras jobb? Jag tänker att jag slänger upp ett namn här. Så får ni bemöta det lite grann med tanke på att jag är imponerad av det som Tony Sabel gör i Vita Hästen. Med tanke på att det konstant är väldigt, väldigt små resurser. Och man får ändå ut ganska mycket av det.
Ja, jag tror så här på Tony Sabel att det är ingen enkel miljö att vara i Vita Hästen. Jag upplever som utomstående att det är i skuggan lite grann av IFK Norrköping. Och att hockeyn ändå har en roll, men att den tilldrar sig en del människor i ledande positioner som också vill vara med och styra och ställa. Jag upplever att utifrån sett så är det många sheriffer i Vita Hästen, och det tror jag gör, eller det vet jag gör tränarrollen svår. Jag tycker också att de liksom plockar på sig poäng mer än vad jag förväntat mig. Sen tror jag inte att det är bra för framtiden med det här flödet in och ut på spelare. De skulle på något sätt behöva landa lite tryggare.
Ja, jag håller med dig. Men just den här frågan du ställer, Lars, den är alltså helt omöjlig att svara på, ja, för oss. Det blir massa killgissningar. Jag har hållit på med det här i väldigt många år och många frågar mig så här: hur är han som tränare? Och jag kan vara jättepolare med den. Men jag har inte varit inne och hört en enda matchgenomgång. Jag har inte varit inne i en enda paus och hört hur han tacklar de problemen som har uppstått i första eller andra perioden. Jag har inte suttit inne och lyssnat på hans tränarfilosofi, hur han går igenom träningarna eller hur han visar video och så vidare. Så det blir egentligen massa killgissningar bara, för oftast så tar man ju de lagen som är i toppen. Men ja, de kan ha ju det bästa materialet. Ja, många gånger så är det ju en tränare långt ner som kanske gör ett hästjobb, ja, med de förutsättningar.
Ja, jag tycker det är så, ställ Bogren mot Tommy Samuelsson. Det råder ju inga tvivel om att Tommy Samuelsson är en fantastiskt skicklig tränare över tid. Absolut. Hans resultat och framgångar.
Det är Magnus Bogren i Tink.
Ja, så är det Magnus Bogren som ska liksom tälja någonting med det han har. Och jag tycker därför också att det är svårt. Jag tycker till och med att det är svårt att ställa spelare mot varandra. Men där kan du åtminstone liksom bedöma, de byter oftare lag kanske, där kan du se något annat. Så att jag tycker snarare att man ska tänka när man pratar tränare, att vilka klubbar har lyckats, för där tycker jag problematiskt, jag tycker man är dålig att scouta tränare. Man tar någon som har varit i ett lag och varit med om framgång, så tänker man att per automatik nu så kommer det bli bra här.
Jag kollade på Brynäs i fjol när Peter Andersson kom in till exempel.
Det var väl inte match made in
heaven. Nej, det funkar inte helt hundra tyvärr.
Utan att, för Peter är ju då skicklig och har ju gjort det ju fantastiskt bra i Malmö, så att jag tror att man har mycket att lära i svensk hockey. Vem ska man vara?
Ja, men det är jätteintressant det du är inne på, Fredrik. Jag menar, både du och jag har bytt lite klubbar. Du kan aldrig ta med sig, så här gjorde jag i Oskarshamn när jag kommer till Storhamar. Man måste liksom känna in lite grann. Vad finns det för förutsättningar här? Vad är deras DNA? Vad har jag för spelare till förfogande här? Innan man liksom bestämmer sig vilken riktning man ska ta. Ja. För att jag var i Färjestad väldigt många år, så kom jag till HV. Då kan jag ju liksom inte ta Färjestads grej dit. Nej. De måste känna av. Jag kommer till Mora som har helt andra förutsättningar. Jag kommer till Modo och så vidare. Så där är ju också någonting som person, som tränare, att du kan inte stövla på fullt ut och liksom köra ditt race, utan du måste ju anpassa ditt sätt att leda till det stället du är på.
Ja. Ja, jag ska berätta en kul grej. När jag kom till Norge och Storhamar, så hade vi en ordförande som hette Njål Berge. En hamarman som bodde i Oslo vid den tiden och var väldigt skicklig businessman, men hade stort hjärta för Storhamar. Han skulle liksom, nu ska vi nå framgång igen. Och vi hade ett möte på ett hotell i Hamar, är lite diskret och så här och prata, och sen vet jag att han har berättat den här storyn själv på något möte med så här European Hockey Clubs, tror jag det heter, hur man kan tänka olika. För då hans sista fråga till mig var: vilken hockey vill du spela? Eller vilken hockey står du för, frågade han. Och jag hade svaret, jag minns inte riktigt, men jag hade sagt: den som gör att vi vinner guld. Och det kan ju låta som ett luddigt och dumt svar, men i det fallet var det enligt honom därför han ville ha mig. Vi vann den säsongen, och jag säger inte att det beror på att jag svarade så, men min poäng med att säga det här är: det finns så många, jag brukar dra öronen åt mig när jag läser någon tränare eller hör någon som säger att jag har en playbook eller jag har en idé, innan man ens vet vad man tränar för lag. Och för mig är det fullständigt omöjligt. Det finns ingen tränare som kan åka runt med en bok som ger framgång i alla klubbar, utan du måste, som du är inne på Harald, identifiera: vad har jag för material, vad är det för kultur, vad kommer jag springa på för hinder i den här klubben. Kan du lösa de knutarna, då kan det börja gå bra.
Ja, men så är det. Jag håller med dig till hundra. Och det är ju ett samspel idag med sportchefen oerhört viktigt. För man bygger ju lag på lite olika sätt. Jag har sett många exempel på, jag menar, Björklöven bygger ett lag på ett sätt med i stort sett fyra första kedjor. Medan Timrå som gick upp i fjol hade en väldigt bestämd hierarki mellan de olika femmorna. Och jag är inne på det här lite grann, att du måste nästan ha en leading line som får ett förtroende att liksom leda laget och få mycket speltid. Tittar du i SHL så är Frölunda ett lag som inte har någon leading line, medan många andra lag har det. Det har Oskarshamn plockat fram en nu också som liksom bär laget. Jag tycker Rögle har det. Och Skellefteå har det också som ger framgång. Och det är ju samma i Hockeyallsvenskan att BK Skoga har en leading line till exempel. Och Moda har fått fram en bra hierarki i sitt lag.
Moda har det nu.
Absolut.
Och sen tror jag du nämnde ju själv. Du pratar nu första leading line. Men om du pratar den här fjärde linan, checking line. Jag hade bra samtal med Wikegård i lördags när jag var med i SHL-studion där. Just om att man har glömt det där lite grann. Det har på något sätt blivit modigt att du ska ha lite för många konstruktiva spelare. Det är ju drömmen som tränare. Jag vet i Oskarshamn något år när vi gick som bäst när jag var där. Då hade vi en fjärde lina som vi på matcherna på hemmaplan startade som första lina. Alltså de tog första tek. För det skulle resultera i att 40 sekunder senare så skulle vi ha en tek i offensiv zon. Då kom våran första lina in. För de där spred sån energi. Och det du får på köpet då, det är att publiken gick i taket. I en fredagkväll när man pillade i sig någon... Finns det inte Småland, en öl som heter den ganska billig?
Garanterat.
Ja, men de är liksom på hugget. Och så får de se några som kommer ut med attityd. Det första intrycket blir liksom bra. Så att den kategorin spelare skulle vi vara bättre att forma. Idag tycker jag att det finns så många hockeycamper och hockeyskolor. Du ska vara teknisk. De är ju... Många av de här unga spelarna är ju fantastiska rent tekniskt. Men jag tycker inte att så många är hockeystarka, drivet, klarar av att tacklas på ett fair och bra sätt. Alltså de här investeringarna du gör tidigt i en match, det kan du få från en fjärde lina.
Nu kommer ni in på något intressant. För nu kommer vi in på ett slutspel.
Aha.
Då är det ett mentalt spel. Bäst av 7. Det är mycket du står mot samma gubbe hela tiden. Och just den här checking line, den blir ju extra viktig då. Jag vet när jag var i Modo, hade Dömer, Blattny och de här som skötte den typen. Och du tar spelare som Kåberg, Ledin, Jämtin. De har vunnit jättemånga SM, men inte de som har drivit laget. Nej. Men de har skött sin roll till 100%. Mm. Så det här med checking line och lite jobbiga spelare kommer att bli extra viktigt när du kommer in i ett slutspel och i bästa 7-serier.
Kan det inte vara så att vi har börjat se, för jag tycker att backar man bandet 3, 4, 5, 6 år så skulle alla lag ha det enda folk pratar om att ja, men det gäller att ha 4 starka kedjor. Mm-hmm. Känner inte att vi har börjat vicka tillbaka till att vi har lämnat det? Att det inte bevisas på gång nu att det är kanske inte framgångsrikt att ha 4 lika bra kedjor. Vi pratar om att man ska erbjuda något annat spel i olika formationer också som jag tycker också har svängt över. För visst var det så, för några år sedan var det, då ska alla ha 4 lika bra kedjor. Jag vet inte hur många gånger man har tänkt på det där att när man suttit och ritat upp kedjor som utomstående då, så tänker man så här, men varför kan inte bara spela de bra med de bra? Och spela de som är starka på att checka med de som är starka på att checka? För jag håller med med det, det börjar svänga en trend där.
Ja, men jag skulle vilja inne på det här att idag har hockeyspelare blivit lite mer egna företagare och tittar liksom så långt fram i sin karriär så att man vill ha ett bra CV på något sätt. Man är inte nöjda med en roll lite längre ner utan alla vill spela powerplay och det ser du redan i junior- och pojkåldern. Du byter nästan klubb för om du inte får den rollen.
Det är väl oftast föräldrarna då som är inne och spelar också.
Tyvärr är det ju så, men det gäller ju att hitta sin roll som spelare. Vi har Thomas Holmström till exempel. Han blev mångmiljonär på att stå framför mål i powerplay. Ja, men det är ju jättesmart att liksom hitta en roll som jag kan bli framgångsrik i. Och jag skulle vilja att fler tar den rollen. Jag brukar säga att det är bättre att ha bonde i ett stjärngäng än stjärna i ett bondgäng. Ja. Då når du mer framgång på något sätt.
Men det som är grejen är, jag tror att vi formar och massproducerar ju hockeyspelare idag på ett annat sätt. Förr upplevde jag att det du var bra på, det förstärkte du. Det du var mindre bra, du skulle liksom jobba upp det. Men du fick acceptera en defensiv back. Jag kan lägga en sarg ut. Vi pratade om Timander någon gång, du och jag, när han spelade för Leksand. Vi mötte dem med Oskarshamn. Jag tror han slog så här 20 icing den matchen. Leksand vann. Och folk i Oskarshamn var vansinniga. Hur fan kan han klassas och så bara lägga icing hela tiden? Ja, men han la i icing här så att Leksand vann. Vi har ju ett sätt att prata om hockey idag. Det är ju det här du hackar på mig ibland, Lars. Du säger att du kommer att träna defensiva tänket. Men man måste spela utifrån läge. Spela på klocka, spela på material. Åker vi och spelar en tuff bortamatch så kan inte det vara viktigare att min personliga filosofi om vad vacker hockey är får slå igenom. Sen att du över tid, om du pratar Skellefteå och Frölunda, de här stora drakarna jag tagit i svensk hockey. De var ju duktiga på att sätta en idé som genomlyste hela föreningen. De formade, jag menar, hur många NHL-spelare inte Skellefteå vräkt fram.
Jag såg någon klipp med John Klingberg nu när de var hemma, NHL-spelarna i Göteborg. De hade så här 15-20 NHL-spelare som kunde träna på sommaren.
Och de kan ju göra det. De kunde göra det. Men kommer du till Tingsryd, kommer du till Norrköping, kommer du till, det finns liksom, så måste du kanske inventera, vad har jag, göra något bra med det och utse då, sätta värde på att du ska spela enkelt, Harald. Lars, du ska upp och smälla på. Byte efter byte efter byte, du ska forechecka. Den fördelningen är viktig.
Ja, Pelle Bäckman brukar alltid säga det på sin tid, att för att bli intressant och ha ett bra lag så måste du ha betyg 5 i någonting, eller ett MVG i någonting som gör att laget blir bättre. Den kanske inte har betyg 1, men någon annan har betyg 5 i det du har betyg 3 i. Det är då laget kommer att bli komplett, så att säga. För man måste ha spelare med spetskompetens i varje position.
Och jag fick en så här kul berättelse vid ett tillfälle. Det var en, jag tror att det var Roger Jönsson, min sportchef i Oskarshamn, som berättade att han spelade i Västerås. Jag kan ha fel, men jag säger att det var han som berättade. Jag tror att det var Flygis som var coach i Västerås. Då hade han gått runt i omklädningsrummet. Göran Flygis Sjöberg. Stor tränare, fysiskt jättestor. Han tränar faktiskt Storhamar där jag var, men han fick sparken för han klappade till en spelare i Vålerenga under en match, och det var bilder på det. Han var förbannad. Men hur som helst, han ska ha sagt i omklädningsrummet i Västerås, gått laget runt, så hade han sagt, jag kommer inte ihåg om jag använder rätt begrepp, men han hade sagt typ, du är statsminister, du är snickare, du är snickare, gå ett varv laget runt. Så hade han sagt, snickaren, när du får pucken, ge den till statsministern. Alltså ett väldigt enkelt och nästan barnsligt sätt att beskriva skillnaden. Men det finns en poäng i det. Det vill säga, gör det du är bra på. Finn din roll. Om du inte är en liksom kreativ som ska bära puck, gör inte det då.
Det kallas ju nyckelteorin. Om man ska, i personlig utveckling, så handlar det på nyckelteorin. Att du ska utveckla det du är bra på. Ja. Det du har femma på i betyg. Då stärks även de grejer som du är sämre på. Att man via teser...
Välkommen till Vetenskapspodden.
Ja, i Ekot. Nej, men det är just det, att tränar du på det som du är bra på, så följer det andra med upp, och det finns ju olika sätt hur man ska bygga sina personliga egenskaper, men det är ju en utvecklingsteori typ.
Någonting. Tycker du att du har fått något svar på det här med en bra tränare?
Nej, följ din lista nu.
Jag tänker mardrömmen, jag ska klippa det här. Jag tänker att vi ska ha en liten till del också. Men vi ska inte bli för långrande, vi har redan pratat jättelänge. Så jag tänker att vi ska gå in på det. Visst, det är intressant med tränarsnack också, men det kanske inte är för alla. Så jag tycker att vi ska prata lite mer spelare också, för det tror jag väldigt många som ser på hockey från ett fanperspektiv är intresserade av. Då sa jag det, att jag bad er att ni ska ta ut, vi ska ta ut våra 3 favoritspelare. Och det är någonting som i Hockeyallsvenskan, bara så här, spelare som vi, ja, men tycker är trevliga att titta på. Folk som vi tycker är roliga att se på isen. Och jag tror att många tycker att det kan vara intressant. Och därför har vi, och jag tänker, man får inte ta det som någon har tagit ut.
Nej.
Så att, vem vill börja där då? Så,
jag kan börja med en då.
Ja.
Jag sätter igång och säger Axel Ottosson, Björklöven. Och jag grundar det på att han i tuff konkurrens i ett Björklöven som har många individuellt skickliga spelare, tycker jag har tagit en tydlig profil. Han är intensiv i spelet, bra i farten, han bär puck, han utmanar. Jag tycker också han adderar med att vara... Han ser liksom förbannad ut och är grinig, och jag ser reaktioner i båset. Det är säkert på ont och gott, men hela hans aura tycker jag är formas av bra självförtroende, karaktär. Det är en sån spelare som jag hade uppskattat, en sån där som jag förmodligen hade rykt ihop med jämna mellanrum också. Men det har jag alltid tyckt om, den typen av karaktär. Så att Axel Ottosson är för mig en av så här långt Hockeyallsvenskans bästa spelare.
Nu kommer vi då plocka ut de som vi nu, 9 spelare som vi helt enkelt 3 var då, som är värda entrépengen, kanske man kan säga. Harald, då får du ta nästa då.
Ja, då går jag på lite yngre förmågor. Jag gillar Emil André i HV71, som säkert hade locktoner att spela i SHL den här säsongen. Jag tycker han har kloka rådgivare, väldigt klok själv också, att gå med HV ner i Hockeyallsvenskan, få en större roll, få mycket istid, få spela powerplay och därmed utveckla sitt spel och känna sig mer mogen när han då får likadan roll i ett SHL-lag. Och han är ju, jag gillar han, för han är så oblyg, han tar för sig, han dribblar som sista man, tappar pucken någon gång, men han är ju likadant nästa gång. Och jag gillar den här fräckheten och verkligen ta för sig hela tiden och våga spela ut sitt register för att bli bättre, prova sig fram, och det är ju en stor tillgång och en av de bästa backarna de har i HV.
Så att, kanske ligans bästa, ja, en av ligans absolut bästa backar.
Ja, det kan man ju tycka, men jag gillar också att många, det har blivit lite nytt, det är väldigt många unga spelare som kommer fram i den här ligan, och vi har Norlinder, vi har Wallinder, rullar på sig och allt vad de heter genom åren. Men det är många som har gjort en omstart i år i Hockeyallsvenskan och gjort det väldigt bra och inte lyckats fullt ut i SHL, så kommit ner och gör det jättebra här och är mer redo när de kommer upp. Man kan komma in på de namnen så småningom.
Mm. Mitt första namn då, om jag bara säger mitt epitet på honom, då får ni kanske gissa lite först då. Jag skulle vilja säga att min första spelare är Hockeyallsvenskans Ronaldinho. Vem kan ni tänka att det kan vara? Och då tänker jag kanske mer, inte kanske på hur personen spelar, utan hur personen är på planen med leendet som fladdrar runt och man åker runt och är glad hela tiden.
En dansk?
Nej, det är faktiskt Isak Skedung i Västerås. Ja. Jag tycker att han är jäkligt skön. Och framförallt med tanke på om man ser hans resa. I fjol hade jag en covid, han kunde typ inte träna på hela säsongen. Och nu den här säsongen så tillsammans med Wikman, de hade ju Anton Svensson där, nu laborerar med att Mattias From och spelar med dem också. De två hör ju nästan ihop, William Wikman och Isak Skedung.
Ja, det känns som...
De har ju gått i Leksands hockeygym tillsammans och kommer fram genom sin hockeykarriär. Men jag tyckte det var så himla härligt att se en hockeyspelare. Vi pratar ju jämt om det här. Jag menar som Axel Ottosson då. Han är arg. Han åker runt och är skitarg. Isak Skedung, han åker runt och skrattar hela tiden. Jag tycker att det är för jäkla fräckt liksom. Och sen till råga på det så är han ju en otroligt skicklig center. Som är härlig att se. Det är bra spelintelligens på honom. Han har lite grit trots att han åker runt med ett leende. Liksom garvar sig genom vissa bitar. Och det tycker jag är jäkligt fräckt att se på något sätt.
Ja. Jag kanske inte blir värvad för att man åker runt och är glad.
Nej, men det är en fin egenskap. Vi ser ju på hockey på lite absolut olika sätt också.
Ja, ja. Nej, men jag håller helt med. Väldigt skicklig han var det. Jag fortsätter varva runt här. Känns som något lek. Jag säger David Bernhard i Modo som jag tycker har varit ruskigt bra och blir på något sätt bättre och bättre. En back som jag knyter samman med det du sa, Harald, med att komma tillbaka till Hockeyallsvenskan. Han gjorde väl försök i både Djurgården och Växjö, va? Och jag tror du sa, Lars, nu slänger jag dig åt hajarna, men du sa när vi satt i studion på Superfredagen att han så använde ordet misslyckad.
Ja, men, ja, ja det kanske var lite hårt, men han fick ju inte den kicken i SHL som han hade förväntat
sig. Och det, man kan använda vilket ord man vill, men det som är det fina med är ju att det kommer fler chanser om du hanterar det rätt. Om du kan liksom bita i när du får lite svårigheter, när du ställs utanför lag och landa och starta om. Och jag tycker att han tillför så mycket i mod och med sin storlek, ett rejält agerande både med och utan puck, och han har ju dessutom producerat och levererat, och kanske en följd av att Modo är i harmoni och stäm, så tycker jag han har utvecklats.
Ja, då fortsätter jag med ett lag vi pratade gott om tidigare, BIK Karlskoga. Och när man når sin peak som 30-31-åring som jag tycker Henrik Björklund har gjort, efter en lång, lång resa så har han verkligen blivit en ledare, och vinnarskallen på Henrik Björklund är jag så imponerad av. De berättar för mig att han står först i ledet varenda övning. Han är först på isen, han är sist av. Han driver verkligen Karlskoga på ett enastående sätt, och det kan man göra när man spelar som han gör. Han älskar att göra mål, han har ett fantastiskt skott. Han är toppen på poängligan varenda år. Han är nästan själv tillsammans med Linus Karlsson på att skälpa Björklöven i fjol. Och det är en sån där grej att man kommer på att fan, det roligaste jag vet är att spela hockey. Jag är 31 år gammal nu, ska fylla 32. Jag ska försöka hålla på med det här så länge jag kan, och ska göra det så bra som möjligt. Jag imponerar den resan han har gjort och att han håller så väldigt hög kvalitet i sitt spel. Och lite förvånad att han inte spelar SHL, men jag tror det beror lite på familjesituationen. Annars hade han nog möjligtvis gjort det den här säsongen.
Ja, men då rullar jag vidare här och jag försöker ta av sådana som vi kanske inte pratar jämt om här också, och en spelare som jag fascineras över, framförallt med tanke på hur det har gått nu den senaste tiden, är William Eriksson i Björklöven. Jag menar, Harald, vi som har följt den här ligan nu och stått i ringside de senaste 3 åren har ju sett att den första som Björklöven ställer över när det kommer in de här spetsvärvningarna, som ju, om när vi pratar om det här att bygga en grupp, det är ju William Eriksson. Han får ofta stå åt sidan, men det är ju en väldigt kompetent hockeyspelare som nu dessutom kommer in. Han kommer in och spelar boxplay, gör det jättebra. Han kommer in och spelar powerplay, gör det hur bra som helst. Han är spelskicklig, han har tävlingsinställning, och dessutom, jag förstår inte riktigt, han är en sån spelare som jag tänker att han kanske skulle må bäst av att göra, inte en omstart, men han kanske skulle flytta på sig. Att om det blir en säsong till där han fortfarande står och får kämpa för att ta sin roll och inte bli så lätt att flytta på,
Tänk dig hur många lag som skulle behöva en William Eriksson som har den skickligheten och som kanske förtjänar en plats högre upp i hierarkin, men som inte gör sig det största livet av sig på sidan av isen, vilket gör att han inte blir lika lätt att flytta på. Jag tänker, ja men till exempel Mora skulle må väldigt bra av, jag tänker att han skulle kunna få en Oskar Ståhl-Lyrenäs utveckling om han skulle, för Oskar Ståhl-Lyrenäs, de som inte minns det, han var ju Björklöven, blev utskickad när de värvade in Olle Liss och Fredrik Weigel för förra säsongen var det väl. Då fick Oskar Ståhl-Lyrenäs åka till Tingsryd, gjorde det jättebra där, kom upp till Mora, fick spela med rätt omgivning med Lukas Wernblom och även Ludvig Larsson. Nu är han en powerplay-spelare i kanske SHLs bästa lag i Rögle och har ju fått en fantastisk utveckling på sin karriär. Och därför så tycker jag att William Eriksson som spelar, som jag tycker är jäkligt rolig att se, och dessutom som jag tror kan blomma och blomstra framöver också.
Du har ett annat exempel där, David Lindqvist. Ja. Han är ungefär i samma kategori i Björklöven. Det är han första center i BIK Karlskoga.
Mm. Och då adderar jag med att säga, inte ett namn utan en princip. Jag tror att många av de här spelarna vi nämner nu skulle må gott av ännu bättre rådgivning. Vi pratar agenter, vi pratar coacher, sportchefer, familj som var kan jag spela någonstans för att få mesta möjliga istid, förtroende, få spela i viktiga situationer när man plockar målvakt, när jag ska försvara en 2-1-ledning. Det är ju det som gör dig till en bättre hockeyspelare. Inte vad du har om du får en snyggare bil med en bättre logga och lite mer betalt. Det är lätt att gå i den fällan och då går karriären snabbt åt skogen.
Det här skulle jag vilja dra upp Åke Stakketar också, som jag gillar. Ja. Smart, bra rådgivare, eller också han väldigt smart själv. Varför ska jag gå till en SHL-klubb, så är det hockeygymnasium? Det är större chans att spela ett A-lag, ett hockeyallsvenskt lag.
Och nu är han liksom en viktig pjäs.
Ja, precis. Spelar ju Norrlandslaget och på den vägen.
Han tror jag kommer att få en häftig vår.
Absolut.
Ja. Det är han skulle jag älska att gå in i ett slutspel med. Han ser ju ut som någon figur i någon sån här Bert eller Sune-serien. Liksom, blicken säger, sätt mig på isen. Han gjorde ett fantastiskt avgörande där i overtime mot Björklöven, så att han är bra.
Men det var inte ditt val.
Nej, det var, fast för det har adderat lite fint. Jag slänger ur med ett annat namn som vi pratade om mycket förut, men inte lika mycket på slutet, och det är AIKs målvakt Pavel Komchenko. Och jag grundade på några saker. AIK har inte haft någon fantastisk säsong så här långt. De är ett mittenlag. De var till och med indragen där nere ett bra tag. Han har alltså släppt, jag tror att det är 2,05 mål i snitt. Och han är den som har stått i särklass flest minuter. Det vill säga, då kan man ju se det från två sätt. Jo, men står du så mycket så blir du bra. Grundat på tesen jag sa nyss, absolut. Men det är också att det är skickligt att hålla det över tid i ett lag som liksom inte är högst upp. Så att han har varit väldigt viktig för AIK, och tillsammans med Johan Gustafsson, Västerås har varit bra. Jag tycker Waterlinen och Endre när de är på hugg i Björklöven. Många bra målvakter, men jag tycker att Komchenko sett till förutsättningarna har gjort det grymt bra. Han kan ju inte ens prata svenska, knappt engelska.
Nej, exakt.
Han leder ju målvaktligan också med procent. Mycket, mycket bra. Det finns många att välja på, men jag måste ändå Daniel Ljunggren uppe i Mora. Tycker jag gör ett helt fantastiskt jobb. Han bär det laget tillsammans med Johan Persson på sina axlar. Och säsong efter säsong så producerar han. Han borde skjuta lite mer, för han har ju en 40 assist varenda år. Nu har han faktiskt gjort det.
Gjort 4 mål.
Han har gjort det nu. Han har ett mål fram till jul. Men alltså en lagspelare som är så kompetent. Och ja, jag gillar sådana som tar ansvar och leder sitt lag på det sättet. Och en sevärd spelare, för han är otroligt skicklig tycker jag.
Och dessutom överlevde han en helvetes storm när han lånades ut från Mora till Leksand, så att det kanske härdade honom.
Ja, men det var ju inte hans fel. Nej, utan han var ju en bricka i det spelet. Han fick ju skiten, han ska han absolut inte ha, utan det var andra som skulle ha det i så fall.
Yes.
Sista spelaren då konkluderar vi de här 9 spelarna, och jag väljer då en powerspelare. En kille som jag gillar att se på isen, det är ju Måns Lindbäck i HV71. Förra säsongen i Södertälje gjorde ju ett enastående mål framför kassen i Södertälje förra säsongen, och han trodde ju säkert att HV71 skulle vara i SHL, men skrev ändå på för dem och har ju nu haft en ledande roll i det här laget. Jag menar, han är femma i lagets interna poängliga, men framförallt så står han ju för den här Jag skulle säga att det är en ren power forward egentligen med viss spetskompetens i sin teknik och spelskicklighet. Men just den här gritten, han går konstant, han är, måste vara otroligt jobbig att möta. En bålgeting som liksom aldrig ger sig. Han, har du dribblat bort han så kommer han tillbaka och han är frenetisk och du blir aldrig av med Kari även.
Nej, plus att han har, jag vet att det är flera av varandra oberoende spelare i ligan som har sagt till mig att han är... De inte tycker om att spela mot honom. Och det är ju det bästa betyg man kan få i hans position. Plus en sak som jag såg på han idag. Han är en av de bästa i ligan vad gäller plus minus. Det är sånt jag som tränare älskar. Så att jag adderade lite där till din godisblandning.
Det är din arbetsroll här, ja. Att addera någonting. Till, om jag säger någonting ska du... Du är plusmenyn. Om jag köper en medium pommes då adderar du lite extra fett och flott i den där. Det är din roll. Ja, men det var väl 9 intressanta spelare. Har vi sammanställt ett gäng intressanta spelare i den här ligan?
Det finns hur många som helst man kunde plocka upp egentligen för det. Det är ju en liga som producerar spelare. Och någonting som jag har funderat lite grann på slutet här, det är liksom SHLs kvalitet överhuvudtaget. För att det ska inte gå så fort att bli ledande spelare i SHL som det har gjort för vissa, tycker jag. Så Karlqvist gör dundersuccé. Fredrik Olofsson var inte länge sedan han var nere. Pontus Andreasson är väldigt högt rankad uppe i Luleå. Du har flera som...
Linus Karlsson själv.
Ja, inte minst Jonathan Jonsson var i Modo för några år sedan. Och det är ju jättekul att de lyckas, men på något sätt så för mig är det ett tecken på att kvaliteten i SHL har sjunkit lite grann när det ska gå så lätt att bli ledande spelare.
Steget är mindre nu med.
Ja, det är mycket, mycket mindre. Och det, jag menar, backar du bandet 15 år så var det knappt någon som gick från Hockeyallsvenskan till SHL. Nu är det ju 20 stycken.
Ja, och jag tror att sportcheferna i SHL skulle jobba ännu intensivare med att scouta i ligan. Det går att fiska i den dammen. Det är lätt att fångas av något nordamerikanskt namn eller finska spelare som har blivit över. Hockeyallsvenskan har många skickliga. Och det bygger också på, ska du ta en spelare från Hockeyallsvenskan, ta Patrik Karlqvist till exempel. Hade han kommit till en större klubb än Oskarshamn, en bredare trupp, så hade han sannolikt blivit placerad lägre ner. Och Patrik Karlqvist ska inte åka runt i en tredje, fjärde lina och spela 9 minuter och inte bära puck. Han ska ju få en central roll. Det är ju en stor förklaring i hans framgång, menar jag, att han är... Han har fått en roll, han har köpt den, han har tagit liksom förtroendet där och byggt det till självförtroende. Så att den balansen, men har alla helt rätt, det går att gräva. Det är en skattkammare, Hockeyallsvenskan, av skickliga hockeyspelare.
Tack för att du kom hit, Harald, och vi ses ju både ikväll och på fredag. Vi blir ju inte, det blir ju så här.
Men vi ska också tillägga idag, så vi har ju pratat om Harald och Tobbes fantastiska relation.
Tobbes mick funkar inte, därför han fick inte vara med.
Tobbe Karlsson, kommentatorn, skicklig sådan. Men det har ju gått så långt den här striden nu, så idag flyger de alltså upp till Umeå i varsitt plan. Alltså det här har ju kommit till nivå som är ofattbar.
Ja, det är bra, det är interna strider i Hockeyallsvenskan.
Placerar ut dem i 2 bolag.
Ja, du ser, det var 2 plan som avgick exakt samtidigt från Arlanda, men vi satt i varsitt.
Tobbe var dock snabb att säga att hans landade före ditt.
Ja, tyvärr blev det så. han vann den tävlingen.
Över Bottenviken.
Ja, den striden kommer att fortsätta. Tack för att du kom, Harald och Fredrik. Tack för idag, så kör vi fredags. Okej, kväll!
People follow a sport like hockey, and they look for symbolism. They want the game to mean something. They want the game to matter. So to them, a fresh sheet of ice just after the Zamboni's laid its final spray of water presents the purest vision of possibility they could imagine. Skates being sharpened over and over and over again are a meditation on perfection. And the routines and rituals that surround the rink are a language of dedication in need of no translation. To them, games aren't meant to be seen, they're meant to be felt. Blood points a path directly to the heart. Sweat, a trail to the soul. And tears, a connection to a conviction that people search for their entire lives. The ones who look for something more, who believe in something more, are the ones who turn close games into unforgettable nights. Who transform great players into heroes for all time. And who, no matter what, maintain unwavering faith in the incredible. There are people out there who look at something like hockey, and they want the game to matter. So it does.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.